Den här morgonen så lyssnade jag igen på något jag har lyssnat på väldigt många gånger. Jag plockade upp Martin Luther Kings tal från 1963. Länge sedan. Där han talar i Washington DC. En man som blev mördad 1968, 39 år gammal. Väldigt svårt att fatta att han bara var 39 år. Blev skjuten i Memphis, Tennessee. Och det som har etsat sig fast bland människor i allmänhet när det gäller det talet i Washington, det är ju I have a dream that one day my little children och så vidare. Att de en dag ska räknas utifrån deras karaktär och inte färgen på deras hud. Det är väl det på något vis som har fastnat mer än någonting annat. Men talet avslutas med rena predikoproklamationen. Det är 240 000 människor där. Och han proklamerar freedom at last. Freedom. Alltså, jag blir så tagen av det gång på gång. Det finns en sån frihetskraft i det han säger. Om drömmen. Och vi sjöng alldeles nyss. Att drömma om att komma närmare Gud. Och min bön, när jag tänker på församlingen. Min bön när jag tänker på församlingen, det är att vi skulle få drömma mycket mer. Ni vet, jag var 11 år det där året när Martin Luther King blev skjuten. Och i vårt hem så hade vi faktiskt inte tv året runt. Men när vi kom till december månad, då hyrde mamma och pappa en svartvit burk. Så kan ju tänka i vilket sammanhang jag är uppfödd. Då hyrde man en tv så att vi åtminstone skulle vara hemma och titta på lite julprogram kring jul och inte springa till grannen. Och då hände det sig att jag satt, det ledde ju till i princip att tvn var ju på hela tiden. Den där månaden vi hade tv så var det ju på så fort det var tv-program. Så vad man såg och inte såg, vad man fattade och inte fattade, det liksom var out. Och en dag, det var ju redan på den tiden årskröniker i all sin enkelhet, i en svartvit burk. Och en dag så blev jag sittande vid köksbordet därför att tvn var placerad i anslutning till det. Tvn var på. Och så var det årskrönika 1968. Och så visade man händelserna kring Martin Luther King Jr. Och man refererade tillbaka till hans tal. Jag satt i änden på bordet. För mig själv, inga andra var där. Jag minns det väldigt klart. Jag lyssnade på Martin Luther King, I have a dream. Och fattade ju inte egentligen vad han talade om. Jag förstod inte kontexten. Jag hade ingen aning om den kamp som svarta upplevde vid den här tiden i USA. Och den spänning som fanns. Men jag lyssnade på en del av talet. Och när han talade så sitter den 11-åriga grabben i änden på bordet och börjar gråta. På något vis lyckades han utan att den där 11-åriga grabben fattade vad det handlade om. Så lyckades han förmedla någonting av en dröm. Och beröra en ung grabbs hjärta på en helt annan kontinent. Genom en svartvit tikburk. I änden på bordet. Min bön, det är att vi skulle börja drömma. långt mer än de formuleringar vi kan skapa i en församlingsordning. Att vi skulle börja drömma. Drömma om vad församlingen kan vara. Drömma om vad Gud kan göra genom oss. För att betjäna en värld som behöver evangeliet om Jesus Kristus. Det är min bön. Och det var därför jag en gång bröt upp från restaurangköket. Och fick en utskällning av min köksmästare. Som var kompis med Werner Vögeli. Han sa, du kan ju bli något inom restaurang. Du är inte klok. Sluta inte. Det där med kyrkan, det kan du ha på fritiden. När jag sa åt honom att jag skulle bli evangelist. Han bara skakade på huvudet. Du kan ju bli något. På något vis hade jag drabbats. I en liten församlingsmiljö på 90 medlemmar på landet. I Östergötland. Där vi fick stor frihet som ungdomar. Där vi blev uppmuntrade. Så hade jag anat någonting av vad församling, vad Guds församling kan vara. Idag så kommer jag att hämta mina teser direkt ur församlingsordningen. Som vi kommer att presentera nästa söndag vid vårt församlingsmöte klockan 18. Och det är 6 teser. Och det kommer inte vara jättemycket på varje så du kan vara helt lugn. Men bara för att du inte ska uppfatta det allt för spretigt så ska jag be våra mötesvärdar nu dela ut en sammanfattning av predikan idag. Så att du kan följa mig och så att du kan ta med dig hem. Så Birgitta och Bosse kommer och delar ut en sammanfattning. Under tiden de gör det. Så det jag säger nu ligger helt i linje med det Susanne inledde med. Församlingen, det jag kommer att tala om det, består av människor. En öppen gemenskap. Vi har vår identitet i Gud. Vi är Kristi kropp. Vi är satta att förkunna Guds liv med syfte att ära Gud. Det är de 6 teser som jag hämtar ifrån den kommande församlingsordningen idag. Det är församlingens identitet. Det talar Nya Testamentet väldigt mycket om. Men församlingen har också en struktur till för att tjäna. Församlingen har skapat en viss organisation. Vi har en viss typ av organisation. Vi har anställda, vi äger hus. Vi gör planering eller har planering. Och vi är registrerade som en ideell förening. De sakerna talar Nya Testamentet väldigt lite om. Alltså de första 6 teserna talar Nya Testamentet väldigt mycket om. Det här som du ser på väggen nu talar Nya Testamentet väldigt lite om. Därför att de här strukturerna, de är vanligtvis bundna till tid och rum och bundna till olika kulturer. Det tar sig uttryck på olika sätt i olika kulturer. Därför talar Nya Testamentet väldigt lite om det här. Så jag kommer helt att utlämna det idag. Det kan vi samtala med varandra på församlingsmötet om vi vill. Men det viktiga, det är församlingens identitet. Det är det vi ska tala med varandra om idag. Så, den första tesen. Församlingen består av människor som vill följa Jesus Kristus. Markus evangeliet är skrivet till icke-judar. Det är logiskt, enkelt, rakt och okomplicerat. När Jesus möter människor som han ser var villiga att följa så kallade han på dem. Det var ett naturligt, väldigt naturligt sätt att utmana människor när man själv uppfattades som lärare eller läromästare på den här tiden. Det står i Markus evangeliets första kapitel från 16 versen läser jag. När han gick ut med Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät. För det var fiskare. Jesus sa till dem, kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. Lite längre fram fick han se Jakob, Zebedaios son och hans bror Johannes som höll på att göra i ordning näten i sin båt. Han kallade på dem och de lämnade sin far Zebedaios och hans folk i båten och följde efter honom. Och vers 13 i kapitel 2. Och han gick längs sjön igen. Alla människor kom till honom och han undervisade dem. När han gick där fick han se Levi, Alfaios son, sitta utanför tullhuset. Och han sa till honom, följ mig. Och Levi steg upp och följde honom. Församlingen består av, har redan från början varit människor som vill följa Jesus. Jesus kallar enkla människor till efterföljelse. Att formas och omformas. Att leva nära och ta djupt intryck av sin mästare. Lite längre fram så sänder han ut dessa människor att göra precis samma sak som han själv gjorde. Att förkunna, att bota, att befria, att hjälpa de nödlidande. Ge en försmak av det rike som skulle komma i sin fullhet, Guds rike. Vi har sagt i vår församlingsordning att för att bli en del av församlingen så inbjuder vi människor att ha ett samtal med någon av våra pastorer med församlingsordningen som underlag. Vi välkomnar sedan människor och ber för dem i församlingen. Och jag skulle säga, även vi har krånglat till det lite mer än vad Jesus gjorde faktiskt. Han kallar ju på människor, utrustar dem och sänder ut dem. Jesus hade sån tro på Guds rike och Guds rikes kraft att han behövde inte ens några inträdesprov. Vi har ju våra små inträdesprov. Men Jesus gjorde det väldigt enkelt för sig. Han utmanade människor till efterföljelse och de följde honom. Den andra tesen. Församlingen är öppen, oberoende av livssituation och var på trons väg man befinner sig. Det är den andra tesen i den kommande församlingsordningen. En församling enligt vår historia och tradition har haft dopet som medlemsgrundande. Någon gång kring millennieskiftet börjar vi välkomna människor från annan doptradition in att bli medlemmar i församlingen. Vi har hela tiden förkunnat och praktiserat tronedop. Nu föreslår vi ytterligare ett steg till när det gäller öppenhet. Vi tror att i en värld där det finns väldigt lite kristendomskunskap så kan man inte förvänta sig att det finns förståelse för dopets plats i relation till omvändelsen. Vi behöver inkludera människor som blir en del av gemenskapen. I denna församlingsgemenskap ska vi förkunna omvändelse och dop. Och vi tror att det kommer att väcka längtan till omvändelse och dop i stor utsträckning. I Apostlagärningarna 2 på pingstdagen när Petrus predikar, när människor är inom hörhåll, när människor är berörda, när människor på något vis är inkluderade av förkunnelsen, så träffar ordet deras hjärtan och de frågar Petrus och apostlarna, vad ska vi göra bröder? Petrus svarar, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Människor som vi tror börjar efterfölja Jesus behöver inkluderas i gemenskapen på det sättet, komma i kontakt med omvändelsen och dopundervisningen. Vi är i en ren missionssituation i Sverige 2022. Om man jämför till och med när jag växte upp, då det var svartvita tv-burkar. Och vi behöver anpassa oss till den aktuella missionssituationen. Men låt mig understryka. Församlingsordningen kommer också i fortsättningen bara att uppmuntra till att vi förkunnar tro och dop till personlig efterföljelse, och vi kommer bara att döpa människor som fattar ett personligt beslut att efterfölja Jesus Kristus. Men vi vill öppna upp och inkludera människor i gemenskapen i tidigare skede i deras efterföljelse och vandring mot Jesus Kristus. Det tredje. Församlingen har sin identitet i gemenskap med Gud. Församlingens grundidentitet är gemenskap med Gud själv. För Gud är i sig själv gemenskap. Jag brukar ibland när jag talar om teamsammanhang säga att Gud är det optimala teamet. Fader, Son och Ande. Ett harmoniskt team. Djup gemenskap och överlåtelse. När Paulus skriver sin sluthälsning till församlingen i andra Korinthierbrevet, det 13 kapitlet, så skriver han: nåd från vår Herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den helige Ande åt er alla. Hela Guds fullhet leder till fullödig gemenskap. Nattvardstexten i första Korinthierbrevet talar ju om gemenskap med Kristi blod, gemenskap med Kristi kropp. Något av det viktigaste kring Jesu död är gemenskap. Och tidigare i Korinthierbrevet, i det första kapitlets första brev, så skriver Paulus: Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus vår Herre. Vi kallade till gemenskap framför allt annat. Det finns inget som är viktigare för den kristna församlingen än att betona, förkunna, praktisera det gemensamma i gudstjänsten, i det kristna livet, som fördjupar vår gemenskap med Gud. Det är fascinerande när det händer mycket saker i och genom en församling. Men grundtonen är alltid gemenskap. Den fjärde tesen är att församlingen är Kristi kropp. Hela skapelsen har ju en fantastisk organisation i sig. Kroppen är ju en del av detta med ett integrerat system som jag som är okunnig överhuvudtaget inte ska försöka och ge mig på att förklara. Men vi har ju bland annat ett integrerat nervsystem som gör att vi kan känna av en massa olika saker på olika sätt. Det är förunderligt. Och ibland obegripligt. Och till detta kommer den sammansatta människan med kropp, själ och ande i ett samspel. Långt över vad vårt intellekt kan förstå i sin begränsning. Lemmar som fungerar tillsammans i harmoni. Vad underbart det är när en kropp fungerar i harmoni. Men vi vet också att olika händelser kan göra att harmonin blir störd. Av olika anledningar så kan ju en kropp komma i obalans. Det kan hända saker. Och på grund av vad som sker i ena hjärnhalvan så reagerar benet här. Inte på samma sida utan på andra sidan. Det är märkligt. Och så är det. Vi är så integrerade. Så är det att vara Kristi kropp. Det är det här som är bakgrunden i tänkandet om att vara Kristi kropp. Det finns en rad olika viktiga och vackra texter omkring det här. Vi går till första Korinthierbrevets 12 kapitel. och läser ett par stycken. Några verser först ifrån kapitel 12. Till liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slaver eller fria, och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Och från andra delen av vers 24. Men när Gud satte samman kroppen lät han de ringa delarna bli särskilt ärade, för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att alla delar skulle visa varandra samma omsorg. Lider en kroppsdel så lider också alla de andra. Blir en del hedrad så gläder sig också alla de andra. Ni utgör Kristi kropp och var för sig delar av den. I sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter, andra till lärare. Åt några har han gett gåvan att göra under, bota sjuka, att hjälpa, att styra, att tala olika slags tungotal. Kan alla vara apostlar eller profeter eller lärare? Kan alla göra under eller bota sjuka? Kan alla tala med tungor eller tolka sådant tal? Nej, men sök vinna de nådgåvor som är störst och då ska jag visa er en väg som är överlägsen alla andra. Det fascinerande med de här texterna, det är att den säger ni är Kristi kropp. Vi kallas inte bara Kristi kropp. Kristi kropp är inte en pedagogisk bild för att förstå någonting annat. Ni är Kristi kropp, skriver Paulus. Vi är tillsammans det som utgör Kristus i tiden. Jag menar, självklart kan Kristus själv uppenbara sig var han vill, när han vill och på vilket sätt han vill. Vi har hört många berättelser om muslimer som gör drömupplevelser av Jesus och möter honom och omvänder sig till Kristus. Visst, Gud är suverän. Han kan göra vad han vill, när han vill och hur han vill, på vilket sätt han vill. Men Nya testamentet säger församlingen är Kristi kropp. Vi är Kristus i tiden. Jag tror inte någon skulle fara upp och säga halleluja eller något sånt här. Något åt det hållet åtminstone. Men det är ju fascinerande. Vi går ju inte bara omkring och lufsar igenom tiden och det blir lite vad det blir och sen är tiden över. Vi är tillsammans Kristi kropp. Vi får gestalta honom som vi efterföljer och som vi älskar. Wow. Den femte tesen. Församlingen ska förkunna Guds liv i världen och leda människor till Jesus Kristus. Det finns ett konkret uppdrag vid sidan av gemenskap och att synliggöra vem Jesus är och ära och upphöja honom. Det är att förkunna, proklamera och vägleda till Kristus. Egentligen handlar det om att förkunna Guds rike. Alltså den kvalitet av liv som Gud själv genom Jesus har visat. Jesus är Guds rike personifierad, brukar jag säga. I Lukas 8, Lukas han använder begreppet Guds rike mer än någon annan. Och det är lite fascinerande att se hur han blandar begreppet Guds rike och evangeliet. I Lukas 8, vers 1 står det: därefter vandrar han, alltså Jesus, från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Med honom följde de 12. Och så vidare i Lukas 9 från vers 1. Han kallade samman de 12 och gav dem makt över alla demoner och krafter att bota sjuka. Och han sände ut dem för att förkunna Guds rike och göra de sjuka friska. Han sa till dem, ta inte mer något på vägen, ingen stav eller påse, inget bröd eller pengar och inte mer en enda skjorta. Har ni kommit till ett hus och stannat där tills ni ska vidare. Och är det någon stad där man inte tar emot er, så gå därifrån och skaka bort det stam på era fötter. Det ska vittna mot dem. Och det gav sig iväg, gick från by till by och överallt förkunnade det evangeliet och botade sjuka. Alltså förkunnelsen av Guds rike och förkunnelsen av evangeliet verkar vara synonym till Nya testamentet. Vi har att förkunna och förmedla. Paulus skriver om Guds rike i Romarbrevet, det 14 kapitlet. Guds rike är inte mat och dryck, utan det är rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Med det så säger han, det är inte det yttre, de yttre kvaliteterna. Det är ett inre liv, en inre substans och en inre kraft. Guds rike. Församlingen har att förkunna Guds liv i världen och leda människor till Jesus Kristus genom förkunnelsen om Guds rike. Och så slutligen. Församlingens främsta syfte är att ära och tillbe Gud. Tillbedjan finns som en genomgående tema redan i Gamla testamentet. Vi skulle kunna ha långa bibelstudium om tillbedjan i GT. Vi offerriter i tabernaklet och senare i templet. Det var en självklarhet att tillbedjan fanns där. Den stora bön och psalmboken, Saltaren, lyfter fram tillbedjan som en naturlig del av livet. Psalm 22. Hela jorden ska minnas vad som skett och vända om till Herren. Alla folk och stammar ska tillbe inför honom. Psalm 95. Kom, låt oss falla ner och tillbe. Knäböja inför Herren, vår skapare. Alltså hela kroppen, fysiken är också med i tillbedjan. Så det är inte så märkvärdigt när folk lyfter händerna ibland i en gudstjänst eller står upp eller om någon skulle knäböja eller falla ner. Ja, men det är som att i tillbedjan så får kroppen vara med. Det är inget unikt eller speciellt. När Jesus möter den samariska kvinnan så mynnar samtalet bland annat ut i frågan om hur människor ska tillbe. Hon tar ju upp frågan med Jesus om, ska vi tillbe på den platsen eller den platsen? Och hur ska det ske det här med tillbedjan? Hon refererade till historiska händelser. Men Jesus svarar i kapitel 4 och vers 23. Men den tiden kommer, ja den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande och den som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Jesus betonar tillbedjan varken som fysisk plats eller form, utan kvalitet. Sann tillbedjan sker i ande och sanning. Alltså, det handlar om kvaliteten, överlåtelsen. Inte formen. Svensk kyrka och frikyrka har i årtionden diskuterat och penetrerat och haft utsagor omkring vilken form. Vilket språk. Vilket musikspråk. Vilka ord. Vilka beteenden. Jesus säger, det är inte det som räknas. Det är ande och sanning, det är innerligheten, det är hjärtligheten. Du kanske till och med har kommit till en punkt i ditt liv då du börjar förlora din sångröst. Det har ingen betydelse. Det kan vara hackigt. Och det kan ibland vara skränigt. Det är okej för Gud. För det handlar om ande och sanning. Det är det tillbedjan handlar om. Och en dag, vänner, alltså ni får ursäkta mig att jag själv blir lite rörd av de här texterna, men alltså jag blir så fascinerad när jag läser och läser igen och kommer tillbaka till texter som jag har läst genom åren, haft långa utläggningar kring, och så läser jag och så drabbas jag på något vis. Sedan såg jag se, Uppenbarelseboken 7, en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk, stammar, länder och språk. De stod inför tronen och lammet, klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst, frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. och alla änglarna stod kring tronen och så vidare. Alltså vilket scenario. Ett folk från alla länder, språk, stammar och folk som kommer att tillbe tillsammans. En dag inte utspritt över hela globen utan en dag tillsammans inför Guds tron. Jag kan knappast hålla mig i tanken på hur fascinerande det kommer att bli. Med alla de begränsningar, mentala, fysiska begränsningar jag har idag, så kan jag känna på något vis att det lyfter inom mig. Jag får tänka tanken att en dag så ska vi förenas. Vi ska få göra det som församlingen var kallad till mer än någonting annat. Få ära Gud. Och när vi tillber här på jorden så blir det som en liten, liten återspegling av den himmelska världen. Tänk att vi får vara med som en del av denna tillbedjan. Med eller utan sångröst. Med mindre eller större erfarenhet av Guds trofasthet. Så får vi uttrycka vår beundran inför Gud, vår skapare. Jesus Kristus, vår frälsare, och anden, vår livgivare och kraftkälla. Från ditt innersta. Tänk. Det finns en del uttryck jag kommer ihåg från Frank Mangs. Ett av hans älsklingstexter var ju Johannes evangeliet. Han predikade om från ditt innersta strömmar av levande vatten flöda fram. På sin oefterhärmliga finlandssvenska sjungande. Från ditt innersta. Har du fått uppleva det? Från ditt innersta. Så finns det en sång, så finns det ett liv, så finns det ett flöde som du kan få gestalta tillsammans med alla andra kristna i gemenskapen. Guds ström för en mänsklighet som vände honom ryggen. Guds ström för en återupprättad mänsklighet. Guds församling här och nu tillsammans i förberedelse inför evigheten. Ja, men det är ju helt fascinerande. Tänk att bara få skriva sådana här texter som församlingsordning. Ha? Så när vi möts på söndag och ska samtala om det här så kommer vi bara vara fascinerade. För det finns ju någonting bakom. Gud står vid sitt ord. Han vill välsigna ditt liv tillsammans i församlingen. Vi ber tillsammans.